Det här är Kaffe by Lassgård, podcast. Snart börjar det. Välkommen.
Om du vill så får vi gärna skicka någon adress, så vill vi gärna skicka lite kaffe från Colombia till dig.
Ja, fan. Det vill jag göra. Det vill jag smaka. Jag vet inte, jag började dricka kaffe när jag var 30. Så att jag är fortfarande ny. Alltså, ny. Jag är 10 år. Men jag har skaffat mig en bra kaffemaskin nu, som där Mocha Master. Så att, jättegärna. Skicka. Så kommer det bli bra.
Kul.
Hur lång tid tar det för er att skicka grejer förresten?
Alltså, vi har ju ett lager i Sverige där, som vi jobbar med. Ett logistiklager.
Så,
så därifrån är 2 dagar. Men från Colombia dit tar det ju typ 5-6 arbetsdagar.
Så det är färdigrostat kaffe paketerat på kaffegården.
I våra svenska påsar.
I våra svenska brandade påsar. Så det finns inga mellanhänder. Det är direkt från kaffegården. Det är supergott.
Jäklar. Mm. Fan vad gott. Ja, men jag skickar det. Det låter... Fan vilken idé. Bra. Mm. Fan.
Jag tycker du ska presentera här nu.
Ja, nej, men välkommen till Lassgård podcast, Manuel Concha.
Tack så mycket.
Du sitter i Stockholm, vi sitter i Medellin.
Ja. Colombia.
Mm. The international.
Ja, exakt,
det är det.
Men hur är läget? Hur är läget?
Jo, det är bra. Det är mycket nu bara med allt som med barn och familj och vad ska man säga, jobb och allt möjligt. Men det är kvar.
Och jag tänker att det brukar alltid bli bäst, men om du vill berätta, vem är Manuel Concha?
Det beror på vem du frågar. Men om du frågar mig, jag är... en kille som är född i Malmö och mina föräldrar kom från Chile. Jag har jobbat med film hela mitt liv. Jag har aldrig jobbat med något annat. Jag säger inte det stolt, för jag vet inte längre om det är bra eller dåligt. Men vissa dagar tycker man att det är fantastiskt, men andra dagar så är det ju piss. Det är så det. Så jag jobbar med film, jag är regissör, jag är manusförfattare. Jag producerar också och jag gör rätt mycket inom film, vilket jag tycker är kul. Mm. Vad ska man säga? Jag har 2 barn och bor i Stockholm. Vi bodde i Los Angeles men flyttade hem för en långfilm som heter Sweden.
Mm. Yeah. Ja. Och jag har ju känt till dig väldigt länge, ska jag säga. Du gjorde Starke man i Malmö. Ja. Du gillar den jättemycket. Jag jobbade på tv-inspelningen av Bron då. Så jag jobbade med några av dina som hade jobbat på samma produktion.
Jaha, då var det väl Filip Ivorsen och vem var det med där?
Victor...
Det var väl Hilda. Victor.
Precis. Så jag har känt till dig sedan dess. Jag känner också Anagram, Martin Persson, Göran Ehrenström. Liknande.
Okej. Men jobbade du med film fortfarande? Eller när
jag slutade 2014. Jag gjorde det 7 år. Framförallt då bodde jag i Göteborg. Och jobbade med långfilm och tv.
Och vad var du mest? Var du projektledare? Eller vad
koordinator. Främst koordinator.
Koordinator. Ja, men efter koordinator efter Bron måste du ha sagt, nej men nu flyttar jag till Medellin. Det här faller jag på mig.
Det var faktiskt en av de bästa funktionerna jag har gjort. Jag säga, det var efter Snabba Cash.
Okej, då var det när du flyttade till Göteborg. Du sa, fuck Göteborg, nu åker jag till Medellin.
Ja, men jag har hört dig i en intervju säga att du hatar Göteborg.
Alltså jag hatar inte det helt, men jag liksom... Ja, alltså människorna är helt fantastiska. Det är inget snack om det. De är sköna än i Malmö, tycker jag. Men det är någonting med han som ritar den här stan som jag vet inte vad som hände där. Men ja.
Jag kan hålla med dig.
David är uppvuxen i Göteborg.
När jag landade i Sverige så landade jag ju i Göteborg. Jag har bott där i många, många år. Så jag håller med dig faktiskt. Det är helt okej. Det är en... märklig stad.
Nej, men parentes.
Ja, men det är märkligt, men människorna är fantastiska. Och Göteborg har alltid varit snäll mot mig, om jag ska vara helt ärlig. Vi gjorde säsong 1 och Sakerman i Göteborg.
Aha,
det gjorde vi.
Okay.
Ja, vi hade ju liksom busslast med statister från Skåne som kunde prata skånska. Okay. Men vi filmade i Göteborg.
Nej.
Så att, nej, Göteborg har alltid varit fantastiskt. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Jag har vunnit Göteborgs filmfestival. Det var trevligt. Mm. Men det är någonting med att det regnar varje dag. Mm. Och att liksom den här stan som jag inte... Men man blir påkörd av spårvagnar typ. Så att jag vet inte. Jag får inte in i mitt system.
Nej. Ja. Vi förstår det. Men jag tänker att jag och David framförallt liksom öppnade upp ögonen för dig när vi såg Swede.
Det var, ja, okay.
Det var en otroligt stor igenkänning för oss. Både som mixat par, att när blir man sedd som svensk? Blir man någonsin det även fast man har vuxit upp här hela sitt liv?
Exakt. Och det perspektivet också att jag som är adopterad då ska ju också vara liksom, då är man ju svensk, fast man känner ju sig inte så trots allt ändå liksom.
Ja.
Och just den anpassningen liksom. Jag menar, jag försökte ju själv ha rakt permanentat hår liksom när jag var 12-13 år, men det är så skit som, ja men du vet, hej kom och hjälp mig liksom. Så det fanns så mycket som berörde för oss.
Verkligen, så jag tänker, jag skulle så gärna vilja höra, när du skrev den, ur vilket behov och vilken plats i livet befann du dig på? Kan du inte berätta?
Jag var i, nej men så här, jag har länge tänkt i det, men jag var faktiskt jag var faktiskt jättebra. Jag spelade in en tv-serie som heter Alex. Så hade jag gjort en långfilm som heter Den enda vägen. Som handlar om två bröder som blir, så, alltså det handlar om verkliga händelser i mitt liv och kan man väl säga, men jag har inte blivit skjuten, men det handlar om två bröder som blev beskjutna när de satt i en bil och så tror alla att de är kriminella för att man blir inte skjuten om man inte sitter i en bil.
Okay.
Och sen visade det sig länge fram att det, jag säger inte det i min film, men att det var ju Peter Mangs som sprang runt i Malmö.
Mm.
Och det, de händelserna liksom, alltså den filmen, det var ju liksom en personlig historia och det fick mig att tänka tillbaka rätt mycket på liksom mitt liv och växa upp på 90-talet i Malmö.
Mm.
Idag är det ju tyvärr ett liknande parti i riksdagen.
Mm.
Med de i regeringen, men skit i det.
Jag också.
Och den här filmen var ju, alltså den gjorde jag ju på egen kraft med många av de som du har jobbat med på byrån.
Mm.
Jag lyckades få ihop lite pengar.
Mm.
Väldigt lite pengar. Och så gjorde vi filmen. Och sen så skulle vi idag lansera den. Och det var i samband med att jag var i Göteborg. Och så den filmen tyvärr, så dagen vi hade premiär på jag fick upp den på bio och allting.
Mm.
Så den dagen vi skulle ha biopremiär så hände det terroristattentatet i Stockholm på Drottninggatan.
Okay.
Så det hände då att de stängde avgifterna.
Mm.
Och så min film liksom, det tog ett tag. Mm. Och det överlevde inte det, om man säger så.
Okay.
Nu vet jag inte vilka tittarsiffror vi hade haft, men det var väldigt symboliskt. Jag hade kämpat med den i nästan 3 år. Och den dagen då vi ska publicera, det var den fredagen, den ska ha premiär, så går det åt helvete.
Mm.
Så tänkte jag, alltså var jag i Göteborg så gjorde jag den här Alex. Och det är Gago som spelar i sen.
Mm.
Och då så att jag tänkte mycket på liksom, jag tänkte någonstans för mig om den här filmen, idén om man skulle hitta pengar eller om någon har gjort ett väpnat rån som Gargon typ, och liksom de här pengarna, för det var då var det den tiden då man skulle byta de här pengarna.
Mm.
Så att då jag fick idén till att liksom, hur fan gör man, fråga honom. Mm. Om du hade haft 900 miljoner, hur ska du tvätta de här pengarna?
Mm.
Men det var ju redan löst sen innan, så det var inga problem för honom. Men det är en annan historia. Men i alla fall, sen efter det så flyttade jag till USA. Och då var det ju val i Sverige. Och att vara i USA och se svensk tv hade jag ju. Mm. Och började se liksom att Sverigedemokraterna i det här fallet fick så många röster redan då. Mm. Då blev jag också så här, och jag var ju lite i det här med att jag befann mig i ett land som jag trivdes väldigt bra. För att de såg mig för en gångs skull som något positivt. Mm. Jag såg, i USA har ju stora problem med rasism och så vidare. Men jag, i LA och i New York, vad jag har förstått, så är det inte lika utbrett om man säger så. Mm. För att det är ju en, alltså en stad där, eller städer där det är så mycket invandrare om man säger. Mm. Och där var det ju positivt att jag kunde svenska, jag kunde engelska, jag kunde spanska. Och känna den alltså, nya tillhörigheten om man säger så, och sen titta tillbaka och se Sverige. Och någonstans i det hela så är det ju så att vi vill ju ändå tillhöra. Jag vill ju ändå svensk om man säger så. Jag älskar ju Sverige alltså, på ett sätt. Och då var det en rätt sorglig bild som jag hade. Och då satte jag mig ner och skrev den här idén. Och min tanke med Swede var egentligen att berätta en ärlig historia om hur det skulle vara. För jag hade liksom haft med den enda vägen, så sökte jag pengar från Svenska Filminstitutet och alla de här ställena som man gör. Och vad du gör när du söker åt sådana ställen oftast, det är att du bör anpassa för att det ska passa in någonstans, tyvärr. Och jag gjorde det. Jag hade gjort det så mycket så att med Swedish så lovade jag mig själv att nej, men jag ska bara berätta en rakt av historia. Och någon sida av mig sa, men hur fan ska du finansiera det här? Och då var det så här, men skitsamma, jag ska skriva det som en dagbok nästan. Och det är därför det är så mycket voiceover. För det är som en dagbok egentligen.
Okay.
Så det var där jag var. Mm. Och sen så skrev jag den väldigt snabbt faktiskt. Det tog typ, jag tror jag aldrig har skrivit något så fort, men det tog typ 2-3 månader innan den var helt färdig.
Var det lättare att sitta på distans? Alltså inte vara i Sverige?
Ja. Mm. Ja. Mm. Jag tror aldrig jag hade kunnat skriva den så här. Jag sökte egentligen faktiskt manusförfattare och sådär. Jag vet att någon annan kanske kan skriva det här så här. Men det var ju bra att hitta någon som förstod det jag ville säga på något sätt. Och också att det finns ju det måste finnas en svår balans där också, att den får heller inte bli rasistisk mot andra hållet, om man säger så. Nej. För att någonstans är det hela så, det är ingen stark, det är ingen kritik mot Sverige, absolut. Mm. Men det är ju också ett kärleksbrev eller en vilja, en önskan. Hej, acceptera, se mig. Mm. Jag är som du, typ. Så var det med. Så, där var jag i tankarna. Och jag tror än idag så, när jag skriver grejer så, jag kommer alltid tillbaka, jag har börjat fatta det nu, egentligen den enda vägen är egentligen som Swede, bara det att det är en tung drama-thriller och den andra är en komedi. Mm. För att den handlar ju fortfarande om alltså så här, hur du blir sedd. De här två killarna blev ju sedda som kriminella när de inte var det, för att de satt i en fin bil och blev beskjutna. Mm. Så det, jag tror att jag vet inte, det har väl blivit min grej att jag kanske inte har delat med det helt, det här mellanförskapet så att säga.
Nej.
Men hur gick du, för du pratade om finansiering, hur gick processen till med Swede när ni skulle finansiera den?
Nej, men med Swede så var det så, jag hade skrivit ett manus som jag då, jag bad min fru kolläsa det bara för svenskan och sådär, och hon skrattade högt, och då tänkte jag, men nu, då har jag lyckats liksom med det i alla fall. Då känns det som att man har gjort filmen när man faktiskt har skrivit den, faktiskt. Och då var jag så, nej men nu vill jag göra den, och jag tänkte ett tag, kan man göra den i USA? Okay. Kanske är lättare, jag är ju här nu. Mm. Då kanske man kan göra det. Men tyvärr så har de inte bytt dollarna som i Sverige. De har inte gjort det. Så att en sedel som är från 1800-talet kan du likväl, i USA då, kan du likväl handla för idag egentligen. Men det var inte därför bara. Nej, men då sökte jag olika produktionsbolag i Sverige. Mm. Och jag kan säga, Nej, det var ett bolag jag gick till först, så var det, förlåt. Ett bolag först. Det här bolaget är väldigt stort och de tog in det med öppna armar. De erbjöd alltså att vi skulle köra direkt. Så gick vi till Svenska Filminstitutet och jag hade mina fördomar på grund av som det hade varit. Men träffades av en konsulent som var faktiskt helt fantastisk. Och manuset var ju färdigt. Så han satt och garvade på mötet. Det är konstigt, det är roligt möte. Men han tyckte så här, ja, men det här vill vi gå med i. Typ. Men med det sagt så den här producenten. Jag vet inte vad som hände där emellan. Alltså jag åkte till LA. Hon ringde mig och sa att hon skulle göra en film som jag tror du känner till, som är Bamstedt med din far. Så att hon sa, jag tror att det här var ett svepskäl, men du får stå för henne. Men det jag fick för information var att jag skulle få tillbaka alla mina rättigheter för att de hade inte tid att göra filmen. Så då var jag i LA med ett manus som var färdigt i min hand. Och med alla rättigheter och allting, absolut. Och med löfte typ, eller från institutet att de ville gå in. Så det känns ju som att fan, det här nu... Alltså det kändes så nära men inte så långt bort. Så jag ringde till olika produktionsbolag i Sverige och skickade manuset. Och i ärlighetens namn så det var av kanske 6 så var det 4 som sa ja. Men det var ju alltid det som jag inte tycker om. Det var liksom att de såg inte historien. För de såg mer av att okej, men om de är med, då kan vi få pengar. Då kör vi. Men då ska vi ha en avgift för det och så vidare. Jag fattar att man ska ha en avgift, men det bara kändes lite sådär. Jag vet inte, just att det här var en sån passion project på något sätt. Och nästan en spegel av ens eget liv. Så vill jag att det skulle bli, ja, men det skulle kännas rätt helt enkelt. Och sen så var det någon som drog någon kommentar så här. Du pratar om rasism i det här manuset. Hallå, det är 2020, det finns inte rasism längre.
Nej.
Jo, jag har det på mig. Och då i USA och får de här grejerna. Då kände jag liksom än en gång, vad fan är det här? Men det är klart, alltså va? Det, är det mitt huvud då, började jag tänka liksom. Men det kanske är så att jag har, ja, jag vet inte. Och i det, som det var, alltså det är en blessing from the sky, jag vet inte från vad, men jag hade, när jag åkte till USA så fick jag en agent och jag fick allt det där för att jag hade gjort den andra filmen, Den enda vägen. Och jag sa till mig själv att ska jag ge det här en chans att bara leva ett vanligt liv? Jag vill bara liksom ha ett vanligt jobb, vanligt liv om man säger så, i USA för en tid. Så kommer det ta kanske 2-3 år. Och då hade jag börjat med en idé till en tv-serie som jag hade. Och tillsammans med ett amerikanskt bolag så pitchade vi då för Viaplay. Viaplay kom till Los Angeles och de hade andra möten såklart. Och så träffade vi dem. Och jag hade gjort då Alex och jag hade gjort en serie som heter Hedo som också är för Viaplay. Så jag kände till dem men det var inte så att det här var ju högsta chefen av Viaplay som kom. När jag gav kaxigt fram mitt manus, eller kaxigt var det inte, jag sa så här, jag vet inte om ni gör långfilm, vilket jag, på den tiden hade de inte gjort en enda, de hade bara gjort tv-serier och TV3 och allt det här de har, och jag sa, jag har den här långfilmen, men jag kan ju ändra den till tv-serier om du så vill, men jag tror att den ska vara en långfilm, för jag har sett framför mig 90 minuter och här är manuset. Och så tänkte jag, han kommer aldrig läsa det där manuset. För han är ändå högsta chef. Vad ska han läsa det här? Han äger ju liksom TV3 och allihopa. Och Champions League då. Så han ringde mig 3 dagar senare. Så han läste manuset och sa att han skulle komma på ett nytt möte i LA. Alltså med något annat grej. Och att vi skulle snacka. Och så sa jag, absolut. Medan då så jagade jag ju de här producenterna i Sverige. Och höll på i LA och... Och så började världen liksom med att det var något i Kina, något virus samtidigt började liksom prata sånt. Och sen så kom han. Och så satt vi oss ner på en restaurang och det är som en film men det hände på riktigt. Han drog fram en servett och skrev en siffra och sa kan du göra den här filmen på det här? Och då sa jag, jag tror det. jag har ingen aning. Egentligen, men jag spelade med och sa ja, vi kör, det här gör vi. Så det var den lyckligaste dagen. Så flög han faktiskt med sista flyget som Trump sen stängde dörren för covid. Och då blev det en lockdown i USA. Och då var det ju så, vi var ju svenskar, vi kan ju lämna, men vi kan inte komma tillbaka. Nej. Och jag tänkte, och sen visste man ju inte, vissa snackade om att det här skulle bara vara 2 månader, 1 månad. Och min tanke var ju liksom, jag hade ju min äldsta dotter, hon skulle, tanken var att hon skulle börja liksom skolan till hösten. Det här var på våren då, i en amerikansk skola liksom och sådär. Och jag, ja men du vet, och vi började ju då hela förproduktionen från USA, började jag casta från USA. Jag hade ett castingbolag i Sverige, men jag var uppe på nätten och tittade och höll på, och sen höll vi på att göra avtalet med Viaplay. Men från den dagen vi skakade hand så tog det ungefär 5 månader, så stod vi på inspelningsplats i Sverige och spelade in.
Wow,
så det gick det gick jättefort. Och det är klart, alltså det som man ska ändå ta, så här, det låter ju som en dröm, men när du får så mycket pengar, eller det var ju inte så mycket pengar egentligen, alltså om man ger med andra svenska medelfilmer, om man säger så. Men ändå så är det, jag har fått ett förtroende av något. Om jag misslyckas med det här, då kommer jag, alltså jag kommer inte ens komma in i filmbranschen igen. Nej. På något sätt. Det är liksom... Och det visste jag att jag här är att spela med. Och med den här jävla covid plus på det som man inte vet. Så det var, jag kan säga så här, det var en av de bästa tiderna i mitt liv. Men det var också en väldigt pressad tid. Jag sov inte mycket, jag hade ångest. Vi kom till Sverige. Alltså för att man blev ju också hjärntvättad i USA av covid-grejen. Vi fick inte gå ut, vi hade mask, vi hade handskar, vi hade, alltså, det är ju ett helt annat liv än vad man kan föreställa sig. Och sen komma till Sverige där allt är öppet och alla liksom, covid fanns ju typ inte. Då man blev ju liksom sådär, och tanken är om min huvudrollsinnehavare eller någon annan i produktionen, typ Susanne Reuter, för covid, vad fan gör jag då? Mm. För att jag kan inte stanna. Jag kan inte stanna tåget. Tåget åker nu. Ja. Nu är det de här pengarna. De åker. Det är bara att hoppa på. Så när barnen, när vi spelade in sådär och barnen till barnös, så stack jag till ett hotell och bodde. För att jag visste inte. Jag kan inte vara sjuk. Jag kan inte, alltså, hur fan gör vi här? Så att det var en av de bästa tiderna, men det var också pressat. Jag kommer ihåg dagen, sista inspelningsdagen, så var jag liksom sådär, alltså jag kände mig så lätt. Det var som en ryggsäck jag hade burit på. För att allting låg nu i en hårdisk. Och nu är det skitsamma. Vi visste att det liksom spelade, alltså vi skulle visa den ett år senare. Så jag hade alltid i världen för klippning och alltså sådär. Så det var ju rätt skönt. Men just då, jag kommer ihåg den morgonen jag gick liksom, och, alltså jag kände mig så, den bästa dieten jag har gjort i liv alltså. Men ja, nej, så att det var där jag var, och det är historien, och så är det liksom. Sen om det där kommer att hända igen, jag vet inte, men det jag är glad över, och det är det enda jag brydde mig och bryr mig om egentligen, det var att när jag skakade hand med honom så sa jag till honom, kolla här, din server, jag sa det kaxigt för jag trodde det själv, så jag sa till honom, kolla här, din server, jag kommer att fucka din server. Det kommer att vara så många tittare så du kommer inte se. Ja, om det är så att jag ska anställa ryska hackare så kommer du se din server skratta det. Och sen så lyckades jag med det ändå. Så det var det som var den största behållningen. Pengarna och allt det där. Jag visste på något sätt. Jag hade en sån känsla när jag hade manuset faktiskt. Att det skulle bli en bra film. Alltså på riktigt. Och det är inte bara för att jag. Ja, men sådär. Men jag hade det självförtroendet. För jag tyckte att så här. När jag hade skrivit det så skrev jag det med tanken av en lärdom att jag hade kommit från en film som jag ville berätta något viktigt. Men berättade det på ett väldigt mörkt sätt. Den här gången sa jag till mig själv, det här, varje scen ska vara rolig. Den ska, alltså folk ska skratta. Och om de kan bara känna igen sig i det, vare sig om du bor i Danderyd eller om du bor i Rinkeby, så har jag nått något. Jag menar, sen så vill jag också ge på något sätt charmen med liksom att vara från förorten, att vi liksom, alltså folk tycker ju ändå att det är lite charmigt, om man säger så, det är lite annorlunda, det är lite exotiskt, men det kan finnas en charm. Och det finns någon form av invandrarsolidaritet, kan jag säga. Mm. Jag kallar det för det, typ att sådär, massa bror hit, det känner ju inte så. Alltså, förstår jag menar? Någonstans i det så finns det där, för att vi har sett varandra i ögonen och varit så, ja, vi är ju samma båt, du och jag. Så att, låt oss hjälpas i det här. Men i alla fall, nej. Så det var Swedi, och jag jobbade med Swedi intensivt efter det. Jag klippte den, för jag klippte den också tillsammans med två andra, men jag var huvudklippare, om man säger så. Och sen så gjorde jag all postproduktion, sen var jag med på all marknadsföring, och sen, ja men sådär. Så efter Guldbaggen, som var i år, i januari, då kände jag att jag nu har lagt Swedi, nu är den där. Mm. Och jag är fortfarande glad när jag går i stan och folk säger liksom att det är en film och allt det där. Så det tycker jag, alltså det gör mig jävligt stolt över mig själv. För jag har inte sett det så, för jag har bara kört. Alltså ni måste tänka på att för mig var det bara ett mål. Ja. Det måste bli av, det måste gå, det ska gå. Det är nu eller aldrig. Mm. Så att...
För jag har en fråga till dig bara, som jag tänker att det här, att du är ju uppenbarligen en väldigt resilient person. Alltså du jobbar ju jävligt hårt. Jag vågar inte använda ordet underdog, men du förstår vad jag menar. Och så får du det här genombrottet. Du får den här chefen för via, som skriver det här dealen på duken, som du kan tänka mig jävligt euforisk känsla. Men vad har hänt för dig efter det, när du liksom har landat igen på fötterna? Hur liksom jobbar du vidare efter en sån grej? Är du liksom samma...
Jo, men det är det. Alltså, så här. Jag är liksom, jag har sagt till mig själv och förberett mig själv på något sätt. För att, just det, att jag har sagt alltid till mig själv så här. Det krävs bara en person som ska ge dig chansen. Det är bara det som krävs. Det är liksom många som säger det. Och det säger man i alla sådana här Insta-stories. Det är folk som ska ge dig positivt tänkande. Men det är ju faktiskt så. I mitt liv tyvärr så har jag inte haft så många chanser. Eller chanser skulle jag kalla det. Men så, människor som har verkligen sett mig i ögonen och trott på mig. Om det skulle bara vara... Ja, men du vet, du är bra på det här och liksom lyfta upp. Tyvärr, jag har insett det nu. Innan har man inte tänkt på det så mycket. Men ja, via Play kommer och gör det där, så kändes det liksom... Ja, men det var ju så stort. Sen därefter, så det sorgliga kommer ju, tycker jag. Det är lite sorgligt på ett sätt, men samtidigt, jag tänker inte det som sorgligt. Men man tänker att okej, okay, efter succé och det bara... Vi hade ju ungefär... 3 miljoner views på liksom vad var det, inte ens en månad. Och sådär. Då trodde jag, och hade sett mig själv i min film, i mitt huvud, att det skulle ringa min telefon hela tiden och jag skulle kastas med manus. Och någonstans i det hela, manusskrivandet tycker jag om. Men jag har aldrig fått höra att jag är bra på det. Jag var inte så bra på svenska. Som jag sa, jag ber min fru kolläsa det till exempel. Och jag liksom... Ja, men jag tycker om att se en historia. Men jag gillar ju att vara på plats. Jag gillar att vara i kamera. Jag gillar att vara regissör. Jag gillar och det hela. Så att manusskapandet har ju kommit av en typ... Vad sa man på svenska? Det är en necessity. Liksom, av ett behov. Av att liksom ha någonting att filma. Men man tänkte så, ja men nu ringer ju alla. Men ingen ringde. Nej. Och jag tänkte, ja men det kan vara så att folk, du vet, ja men jag vet inte vad de ska tänka, alltså på riktigt. Och sen så blev jag Guldbagge nominerad och för manus. Och då blev jag glad, för att jag hade fått ett pris på någon filmfestival för länge, länge sedan i en kortfilm i Skåne för manus. Och redan då sa jag till mig själv, fan det är kul att skriva och sådär. Men jag har haft lite så dåligt självförtroende egentligen. Men efter Guldbaggen så fick jag självförtroende. Och satte mig ner och sa till mig själv, men vad fan, jag har ju skrivit alla de här idéerna. För jag har många idéer som jag har skrivit ner och liksom pitchar och försöker liksom få igenom. Och sen så hade jag jobbat i USA, hade jag jobbat med en manusförfattare som har skrivit tv-serien Gomorra i Italien. Och att vara i det rummet i Rom och lära mig om liksom, hur de ser på manus och hur de snackar liksom, och hur de skriver har varit liksom, både lärorikt men också inspirerande. Att säga, fan, det här är kul. Mm. Så jag började skriva mer. Och samtidigt så tänkte jag, någon ringer mig väl. Och sådär. Men ingen ringde. Och än idag så kan jag säga, nej, det är inte så många som har ringt. Mm. Alltså på riktigt. Och det säger jag inte av att liksom sådär, åh så synd. Jag kanske har fått ett manus skickat till mig. Två skulle jag kalla det för. Men det är ingenting så här, och vad jag har gjort och hur man jobbar med efter det. Det som har varit det positiva, om vi pratar det positiva, så är det ju, filmen gick över alla gränserna ändå. Alltså Viaplay är inte så stort som Netflix som hade ju varit på 230 länder, utan här är det på 14 länder. Men den ekade ändå i USA faktiskt, just för att ja, men det var en publiksuccé och de tittar bara på siffror. Alltså så. Sen att det är en bra film, absolut, det är lite positivt. Men och där har det varit positivt och sådär. Och då har jag fått manus. Jag har fått amerikanska manus och amerikanska producenter har hört av sig och vill jobba och se det liksom. Och jag har varit sugen på Latinamerika, liksom att göra spanska historier eller något sånt där. Och det har funnits en helt annan dialog. Men i Sverige, jag vet inte vad det är vi... Då börjar jag tänka igen, underdog som du säger, som jag alltid har varit. Exakt. Att liksom, okej, men då ringer jag. Ja. Och så jag ringer och bokar möten och sitter och, liksom och försöker få in min idé. Men jag vet inte om det är, jag vet inte vad det är, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tror att det är... jag vet inte. Jag vet inte om jag ska spekulera det. Men jag håller mig sysselsatt att jag... Jo, det intressanta i det där dock är ju att alla streamerserna, Netflix, Amazon, Viaplay och Simon också för den där, har hört av sig direkt till mig istället och sagt, hej, vill du göra, vad vill du göra? Och gett mig det och gett mig pengar eller vad som helst. Så jag jobbar idag basically direkt mot streamerserna själv.
Men det är ju schysst. Men jag tänker att när jag jobbade i filmbranschen, nu är det länge sedan, men det var ju otroligt vitt. Alltså jag har ju jobbat på en film där det, med en regissör som inte är, vad man säger, etniskt svensk. Och det är Snabba Cash. Surprise liksom. Ja. Och med en cast som är så. Hur ser det ut idag?
Samma. Det är därför. Det är därför om jag ska vara helt ärlig och alltså det här är mitt perspektiv. Alltså jag vet inte om det stämmer, men min känsla är att Swedish det kan man underminera ibland genom att säga, men det är som där som de kallar det förortsfilm. Och det är den typen av film jag kan bara göra på något sätt. Och de sitter inte på såna här historier, så då går de, jag ringer inte honom för att till exempel göra bränna alla mina brev. Nu har jag inte sett den, men vi tar en Alex Schulmans bok och bara så här, ja, men bara som ett exempel. Jag skulle inte få den förfrågan. Och egentligen så undrar jag, varför då?
Nej, men exakt. Och samtidigt så fick ju, jag tänker som när Daniel Espinosa gjorde Snabba Cash.
Ja.
Han fick ju ändå, man ska säga, berätta svenska historier. Efter det, Josef Fares fick ju fortsätta berätta svenska historier efter det. Så.
Nej, alltså jag hör det, och det är därför, så här, jag har ju varit med i den svängen och jag känner Daniel väldigt väl. Vi känner honom väldigt väl. Och jag kan säga, den succén som Josef hade med både Jalla Jalla och Kops, absolut, det är två filmer, men så här, efter Jalla Jalla. Då var han ju pojken med guldbyxorna. Alla producenterna ville jobba med det nya stjärnskottet och ville liksom ha en del av honom. Och idag egentligen jag har haft samma succé, kan man väl säga. Jag hade möte med, jag träffade via Play nu på premiären av Hilma som de gjorde nu med Lasse Hallström. Så pratade vi och då frågade jag, för det var någon jag träffade på festen som var någonting med abonnenterna. Så bara frågade jag, gjorde Swedish så att ni fick en ny målgrupp? För att jag, det var en av mina mål. Mm. Alltså så här, för att som sagt, det är inte många från förorten, alltså nu är det generaliserat, men det är sanningen att många med invandrarbakgrund köper inte via Play. De kanske köper mer Netflix till exempel, eller något mer internationellt som antagligen kan känna igen sig själv. Mm. Men inom Viaplay så har det ju varit mest en kvinna vit i storstäder och, eller liksom i landsbygden skulle jag säga. Men och runt 30. Men och då var han så här, han bara, alltså vet du hur mycket gym? Alltså det var helt sjukt så. Mm. Och det gjorde mig så jävla glad bara. Ja. För då var jag så här, ja men ni ser, ni ska inte underminera den här publiken heller. Liksom. Så att ja. Mm. Men jag hör vad du säger och jag vet inte. Jag tror att Daniel gjorde mat att han efter Snabba Cash åkte till USA och gjorde det han gjorde. Mm. Och idag kan komma tillbaka.
Ja. Men samtidigt så vet jag också, jag har ju väldigt tät kontakt med min pappa gällande de filmer han spelar in. När han, och han, att jag har träffat David, att vi har barn som är mixade. Det påtalar jag för honom hela tiden, att man behöver vara med och förändra i den branschen. Och jag vet att han lägger fram förslag om namn på karaktärer som har svarta personer som ska heta svartklingande namn. Men att, varför heter de inte svenska namn? Och att det finns ett ganska stort motstånd av vita regissörer också.
Nej men alltså, det finns ju exempel, alltså... till exempel nu skär jag mig tillbaka. Nej men det finns ju till exempel en historia, jag har kanske hört den i en intervju, men jag gjorde en tv-serie där det var en svensk polis som skulle spela en man till en av huvudkaraktärerna. Man skulle vara polis, a good guy, okej? Okay? Och då kom jag med förslaget, det finns ingen med invandrarbakgrund om inte han är någon brottsling som ska gripas, kanske. Mm. Och då sa jag, kanske den här polisen, den heter ju Mattias, vad fan heter Stålhed eller något sånt där, var det, på imanuset. Och då sa jag, varför kan inte den här vara med invandrarbakgrund? Hur känner en kille? Så tog jag in en kille och sa bilden, så det här är, alltså han är jättebra, han har gått scenskolan och sådär. Och de bara, ja men skitbra, det, då vågar de inte heller, för att jag är själv invandrare, så de sitter där och de kan inte säga så mycket, för det finns ju ingen annan med invandrarbakgrund i serien. Men okej, okay. Och då säger de, ja okej, okay, men han får inte heta, jag sa, men han kan ju heta Josef, för jag, det var snabbt jag kom på mitt huvud, så jag tänkte på Josef Fares faktiskt där. Jag bara, han kan heta Josef, för jag vet inte vad. Och de bara, nej, det måste vara något mer, alltså sådär, Matteus Jan får han heta. Okej, sa jag. Varför just Matteus? Nej, men det är någonting med det kvinna, så här, jag bara, varför kan jag inte heta Mohammed? Alltså, det är ändå Sveriges, alltså Malmös vanligaste namn egentligen. Jag bara undrar, nej, Matteus. För han heter ju Mattias. Okej, okay, men det spelar ingen roll. Det är ingen som har läst det här manuset. Jag har tänkt mycket på mina föräldrar som kom som politiska flyktingar till Sverige. I det fallet så är det så att min pappa var... Han var en flykting, vilket gjorde att i Chile så fick han inte åka tillbaka. Alltså han fick inte komma in i landet förrän 1990. Han kom 76 till Sverige. Så att sen när vi väl kunde åka så skulle vi flytta tillbaka såklart. Men det var ju inte den Chile som han hade lämnat eller min mamma hade lämnat. Och det var inte, vi var ju inte chilena. Alltså vi var ju födda här. Jag var ju 10-12 år, min bror också liksom. Så det var ju, vi var ju europeer om man säger så. Ja. Vi kanske hade anpassat oss, men det är ju om från början i ett land som Sverige som är på den tiden fantastiskt liksom och sådär. Ja. Så att
Ja. Men om man tänker på hur Sverige ser ut idag, jag måste fråga dig ändå. Hur man tänker på det, vi har ju fått ett det är ingen hemlighet att vi har fått ett liksom, regeringsskifte. Och de vindarna som är i Sverige just nu liksom för min egen del som svart, och jag anser mig också vara svensk. Jag vill också liksom trivas i Sverige. Och har ju valt då att liksom bygga ett liv här i Medellin. Dels för att det påminner om USA. Jag älskar också USA, måste poängtera. Jag älskar USA. Jag är medveten om dess problem med rasism, med fattigdom, hemlöshet, alla de grejerna.
Ja.
Men det är som du säger, att det finns någonting i USA och på den här sidan jordklotet som gör att man kan få vara sig själv. Människor är mer öppna för första generationens invandrare. Det är ju trots allt de som har byggt landet. Liksom. Men för att återgå till Sverige och det klimatet idag, hur känner du inför det? Du har din familj där och det som händer.
Nej, alltså jag vet inte riktigt. Om jag ska vara helt ärlig, jag tycker fortfarande att jag tror jag är lite ledsen fortfarande, om jag ska vara helt ärlig. Och förväntade mig inte det. Sen så, och i början så kände man så när man gick ut på gatan att man tänkte liksom, ja men är du sverigedemokrat? Är du? Alltså, för att, men nu är det plötsligt så, ja, det är så öppet. För innan, när jag växte upp i alla fall, så var det mycket med skinhead, så det var väldigt synligt vem som var BSS, som man kallade det, sa det alltid och stick tillbaka till ditt hemland. Nu är det mer sofistikerat, så att jag blir mer rädd. Jag vet inte riktigt. Jag kan ju fortfarande läsa av i blicken av att okej, du tittar på mig på det här sättet. Liksom. Jag är här nere i kastsystemet, om man säger så. Så att jag vet faktiskt inte hur jag ska förhålla mig riktigt till det än, om jag ska vara helt ärlig. För att det kommer vara en lång väg i alla fall att komma tillbaka till om man kallar det normala som vi hade innan. Så att jag vet faktiskt inte. Och jag vet inte hur det kommer påverka hur man skapar, vad man skapar, vilka historier man ska få berätta. Liksom. Mm. Jag är inte sugen på att berätta såna här cash-historier. Det är jag faktiskt inte, för att det är en glorifiering. Alltså, eller, vi behöver inte gå in där, men jag tyckte faktiskt Daniels film är fantastisk. Det är inte som gjort efter, så vet jag inte. Men det är en annan sak. Men jag vet faktiskt inte. Jag vill heller inte liksom bara också vara den roliga killen som ska göra komedi eller liksom, ja men när av kulturerna, om man säger så, och foten och så vidare. Det gör jag inte i Sverige riktigt så, men det finns ju tendenser till att när man inte vet och förstår historien som jag har försökt berätta, att det lätt blir också en balans av att det blir en film eller en serie som jag ska liksom, ja men att de blir seriefigurer nästan liksom. Den stereotypa pappa som skriker, eller den stereotypa kompisen som är bara rolig eller kriminell. Alltså förstår jag menar, det är väldigt svår balans. Jag vet faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig.
Nej. För jag tänker ändå, du är också ett verktyg. Du har ju ändå ett impact på det sättet att du skulle kunna skapa ett manus för att liksom utbilda eller provocera eller liksom lyfta de här frågorna som sker i Sverige. Jag tänker liksom mot rasism och så vidare.
Och det är det du har gjort.
Och det du har gjort liksom. Och jag tänker så här, frågan är, den intressanta, eller ta mig på rätt sätt nu, men det intressanta ska ju bli liksom om etablissemanget kring film kommer hjälpa dig mer med de filmerna, eller om de kommer liksom censurera de idéerna.
Det är det jag inte vet heller. Det är mycket bra som du säger. Det är det jag vet faktiskt inte om. För att jag kunde känna ändå faktiskt att det fanns ju några flashback-trådar eller kritik mot filmen som syftade på att amen, det är en bagatell, det är inte rasism. Och så gick man in på detaljer som att ja, men var hittar han de pengarna? Då är han också kriminell egentligen. Och, ja, men du ser, det är liksom, du kan hitta massa grejer som istället för att se vad huvudtemat var. Men nej, jag kan säga ärligt, jag vet faktiskt inte. Och om vi på liksom, till exempel reklamfilmsbranschen, så om du går in och kollar på alla reklamfilmsbolagen, så finns, där finns ju alla namnen på regissörer och representerar. Så finns det inte heller många minbarn bakom, tyvärr.
Nej.
Så att, jag vet faktiskt inte. Så jag har ingen aning. Så jag är lite så här, och samtidigt vill jag, det går ju emot mig, jag skriver det själv i Sweden. Jag vill aldrig vara ett offer, jag vill inte känna mig som ett offer. Nej. Förstår du vad jag menar? Men någonstans i det hela så är vi någonstans missförstådda, kan vi kalla det för.
Men vad arbetar du på idag? Vad är på agendan?
Nej, men så här, jag har sagt till mig själv att jag får väl fortsätta göra mina egna idéer och fortsätta vara driven och, ja, men så där, och göra film. Mm. Sen hur de finansieras, det får vi se. Liksom. Det är lika svårt för mig. Jag trodde det skulle vara enklare. Mm. Det är klart att det är lite enklare, det sticker som jag sa, att jag kan ha möte med i alla fall streamersna eller institutet. Jag har ett namn som kan hjälpa mig att, hej, ja, men jag behöver inte skicka mitt CV om man säger så. Jag tror att det är nyckeln till om man gör film eller vad som helst i livet egentligen. Eller jag vill tro det. Men det är ju att om du bara tror på dig själv och liksom berättar det från ditt hjärta och inte berättar det utifrån att, ja, men det kommer att gå bra för den publiken eller för det, eller gör det matematiskt. Det matematiska kan du göra sen och när du väl har din kärnhistoria. Mm. Så när jag har skrivit en film som jag, det har varit ett drömprojekt sen innan Swedish. Och jag fick faktiskt hjälp av institutet för att skriva. Och sen kom Swedish däremellan. Så att nu har jag tagit tag i det igen och skrivit. Och det är egentligen när jag kollar på det igen så är det också om mellanförskap. Och det handlar om om identitet. Men det är en spännande, jag försöker göra en film som är, det ska vara en spännande thriller historia kan man väl säga. Men så det är typ en film. Jag antar att ni har sett en film som heter Lion av med Dev Patel. Ja, men det är åt det hållet kan man väl säga. Så det är en sån film jag vill göra.
Kul. Men för du nämnde ju någonting när vi pratades vid i telefon där på gällande adoptioner, va? Kinesiska adoptioner.
Ja.
Kanske hemligt.
Är det hemligt?
Alltså, du har kinesiska adoptioner. Ja,
exakt.
Du säger det. Jo, nej, men det har den. Nej, men det knyter ju samman till det. Men det är också för att jag liksom... men det handlar egentligen om... som man själv har varit, alltså att man är identitetslös liksom på något sätt. Och jag tror att för de andra som blev illegalt adopterade, eller människohandel kan vi kalla det för också. Men det blir ju en alltså de har ju, eller nu säger jag dem, men de har ju känt sig som helt utanför på något sätt. Men har inte vetat varför. Och sen när det här kommer så blir det ännu ett slag, för det är också en känsla av, men... Ja, men sådär, jag hade kunnat, alltså man föreställer sig vilket liv man har. Jag har ju själv gått ibland, jag går in på Google Maps och går in på gatan och kollar och vandrar med kartan. Man kan gå med gubben. Och så tänker jag, hade jag bott här, vem hade jag varit? Alltså, om inte liksom det här hade hänt till exempel med kriget. Så att, nej, men det är spännande tema. Men sen skriver jag också på en tv-serie tillsammans med en annan författare. Och det är lite så jag jobbar. Jag läste en bok som heter Eldslandet av Pascal Engman. Som är också en chilensk-svensk författare är han. Han har skrivit en bok om en kvinnlig polis som heter Vanessa Frank. Och när jag läste boken 2000, jag kommer inte ihåg när det var, men det var rätt länge sedan. 17-18. Så ville jag göra det till tv-serie, eller jag tänkte först film på den tiden, men sen så utvecklade jag till tv-serie. Och så då sökte jag annan författare för att liksom, jag vill inte skriva det själv. Och nu för ett år sedan så har jag börjat samarbeta med en författare som heter Stefan Thunberg, som har skrivit bland annat Jägarna, ja. Just det, ja. Idag
väl. Alltid tror jag.
Ja, sjukt. Det var för nu. Han skrev Jägarna. Alltså inte filmen utan serien. Nej, men vi har lärt känna varandra nu i och med det här. Och det är faktiskt skitkul. Mm. Och där kommer man in igen att fan det är kul. Liksom ett sammanhang. Men så att det har varit positivt. Så jag han skriver på det här. Och vi har fått lite utveckling och sådär. Jag tror att det kan bli någonting om ett tag. Men det ska bli... Ja, men jag tycker... Alltså, jag försöker något annat än... Alltså, det är ju vad det är en kris. Men om vi kan göra det något annorlunda och hitta någonting så är det ju fantastiskt. Så,
ja, precis. Men lever du din dröm?
Inte än. Det kommer.
Det kommer.
Jag, alltså, så här. Det är klart att jag, alltså, så här, tar mig inte fel. Jag tänker upp tillbaka. Jag åker rätt mycket till Malmö. För min mamma är kvar i Malmö. Och jag har en bror och en syster där. Liksom. Så jag åker rätt ofta. För jag är väldigt nära dem. Men så jag tänker många gånger. Och göra barn. Och visa dem vad jag växte upp och sådär. Och jag tänker såklart. Liksom, jag har haft korande mage. Liksom. Jag har liksom fått upp, alltså, förstått med rasism hela mitt liv. Mm. Och idag så är jag absolut mer privilegierad. Och på ett annat sätt lever liksom i en väldigt fin stad i Stockholm. Och har två friska barn hittills och allt det där. Mm. Och fru. Så på ett sätt så lever jag i en dröm. Jag har hittat den här dagboken man fick skriva i nian eller vad det är. Om 20-30 år. Så jag hittade den här en dag. Och då stod det att jag skulle liksom, att jag var på en inspelningsplats på film och jobbade med film och sådär. Okay. Så jag menar, jag lever ju min dröm på sätt och vis. Men jag är den som, jag har mina mål och jag har inte kommit dit än. Det här var bara ett delmål. För att kunna göra den filmen jag vill göra, behövde jag göra Sweden. Och det visste jag.
Spännande. Nice.
Spännande. Ja. Mm. Härligt. Mm. Jag tycker jättebra grejer.
Ja, jag tänker att vi slutar där.
Ja, jag
tänker det
kändes
som en positiv.
Ja, nej, förlåt. Jag babblar. Men du vet, det är...
Nej, men det...
ibland, man säger vad man tycker liksom, i alla fall.
Ja, exakt.
Man gör också.
Absolut. Gör också. Speciellt i de här tiderna. Ja. Känns det som att det behövs.
Det här är Kaffe by Lassgård. Podcast.